Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
HIF är igång med träningsmatchandet. Ja, så skulle man kunna säga i det som tränaren Jörgen Lennartsson kallar för preseason 2. Lite svängelst sådär. HIF vann mot Varberg med 2-0. Det ska vi prata mycket om. Och så ska man också spela mot Främmande Mager innan det är dags för Akropolis hemma 11 juli. Marianne Svab, Sebastian Rönnström och Mattias Hjelm. Vi är de tre som ska leda er i HIFs snack här. Ja, HIFs snack. Vårt snack om HIF snarare. Marianne, du var på plats och såg HIF Varberg. Vad såg du?
Jajamän. Jag såg en första halvlek som... jag blev positivt överraskad över. Jag jämfört med... det här mellanmjölken som vi såg i våras, så tyckte jag ändå liksom det här var en habil insats. Det är en träningsmatch, men då ska man veta också att Varberg på slutet tog sig allsvenskan och kom i stort sett ordinarie, eller de gjorde det i ordinarie lag, vilket HIF också gjorde. Och pratade lite med Jocke Persson efter matchen. Och han la sig platt och tyckte att Varberg hade blivit, nu är det mina ord, men alltså mellan raderna då, eller när jag summerar vad Jocke tyckte, så tyckte han att de hade i princip blivit utspelade, överkörda i första halvlek. Andra halvlek var ju som väntat, det såg man redan när jag såg att det hade blivit 5-6 byten i paus i HIF-laget och sen kom det ett par snabba byten i Varberg och då kände jag bara liksom, ja, det är första halvlek man ska ta fasta på här. Ja, mycket bra indikationer. Det var ett par grejer jag krafsade ner i mitt anteckningsblock. Defensivt fortsatt. HIF släppte in väldigt lite mål och till väldigt lite chanser under våren. Jag tycker att Charlie Weber allt mer framstår. Börjar växa ut till den spelaren som HIF en gång förväntade sig av. Liksom med den här pondusen. Med lite chef i backlinjen. Satt inte, tror jag, någon fot fel igår. Och om vi ska titta lite längre upp, det får ni, så provade man två olika mittfältskonstellationer. Först började Brando Henriksson och Rasmus Jönsson och sen så övergick man till Vladislav Kreda och Benjamin Aqua i andra halvlek. Och framåt fortsatt så var det en fyra med Willem Löper och Viktor Lundberg på kanterna och framförallt då Anthony van den Hurk och Max Svensson. Så att offensiven tyckte jag också var det kanske det som stack ut lite igår, för det har vi väl varit pratat rätt mycket om i vår. Det känns som att det är en del bitar som börjar falla på plats där.
Ska vi lägga ett par bitar till på plats så att ni som inte har sett matchen får hela startelvan? För du har ju sagt nästan alla här nu, Maja, men det var alltså Kalle Joelsson som startade i mål första halvlek och så var det Anders Lindegård i andra halvlek. Och backlinjen så var det Andreas Langgren från höger, Ravit Soka, Charlie Weber och Bödvarsson från start. Och sen har ju du sagt resten. Så har vi det klarlagt så att ni vet vilka vi pratar om.
Och dessutom HIF vann ju såklart matchen med 2-0 och Max Svensson, två fina mål. Max Svensson drog in en frisparksperla och sen Willem Löper och rullade in tvåan efter ett mönsteranfall där Viktor Lundbergs djupledspassning fram till då Löper stack ut.
Sebastian, ska vi stanna upp här nu och du får ta ordet när vi pratar lite grann om ett system. Skifte kanske är starkt ord, men ändå vissa korrigeringar mer mot 4-4-2 än 4-2-3-1 som har varit tydligare tidigare?
Alltså, först och främst så håller jag med helt och hållet i Marians analys. Sen så, som du är inne på där, ja, det här ändringen till 4-4-2 som vi fick se i de sista matcherna också under våren. Jag tycker att det syns en helt annan... HIF får ut mycket mer av sitt anfallsspel när man har två anfallare. Nu var det dessutom Anthony van den Hurk tillbaka i startelvan och på topp, som ju missade stora delar av våren. Han och Max Svensson ihop på topp. De spelar ju en del ihop även i slutet av förra säsongen. Och jag tycker jag gillar det så då. Och gillade det jag såg i matchen här mot Varberg. De kompletterar varandra på ett bra sätt, tycker jag. Van den Hurk är ju stark på att suga åt sig backarna och kunna hålla fast boll. Även är väldigt stark in i boxen givetvis. Max Svensson, lite rörligare, anfalla bra i djupet. Kan ta och utmana sin gubbe och så här. Och så kan man då få lite... ja, med flexibilitet även på kanterna i Wilhelm Löper som är väldigt bra på att ta sig runt och slå inlägg. Viktor Lundberg som kommer med tyngd och kraft från vänsterkanten som han spelar på lite innan också. Så där, jag tycker man fick se ett mer levande anfallsspel i HIF än vad som har varit fallet i början av säsongen. För då har det varit ganska så... tafatt och det har inte hänt så mycket. De har inte känt särskilt trygga med bollen utan mer stressade och inte vetat vad de skulle göra. Nu kändes det som ett betydligt större lugn, ett betydligt större självförtroende i hela laget när man gick till anfall. Och då ska man faktiskt komma ihåg att det är Varberg man möter. Förvisso är det ju inte Malmö FF eller Djurgården på något sätt. Men alltså, det är ett lag från Allsvenskan som med all rätt liksom så. Så kan man göra en sån prestation mot Varberg, så varför skulle man inte kunna göra det mot lag i Superettan? Så helt klart positiva signaler inför omstarten och någonting och verkligen ta med sig och bygga vidare på när poängen nu ska samlas ihop och jakten ska börja på toppstriden i Superettan.
Jag skickar ut två frågor till er här. Du var inne på Viktor Lundberg. Han fick gå ut på vänsterkanten här nu. Då. Tidigare har vi pratat om att högerkanten med Landgren och Löper, den har känts mer trygg och säker. Och så har man inte riktigt hittat samma trygghet på vänsterkanten. Min första fråga är då, kan det vara lösningen? Bödvar Bödvarsson, Viktor Lundberg på vänsterkanten. Den ena frågan. Den andra frågan är... Jörgen Lennartsson, när jag pratade med honom inför matchen, var det ju att han eftersökte ett bättre passningsspel och ett aggressivare försvarsspel. Visade HIF det? Så det var två frågor. Ni får bestämma vem som vill ta vad eller om ni vill ta båda två.
Jag kan börja den där vänsterkanten, för att man måste sätta det, tror jag, i ett större perspektiv än att bara säga att Det har löst sig med två namn nu så att det klickar. Jag tror att man måste se det till som att HIF, den där offensiva fyran jag pratar om nu, gör att när de sätter igång pressspelet för faktiskt bra igår också, ska tilläggas, där då både Rasmus och Brando tryckte fram, vilket i sin tur gör att hela backlinjen kan trycka upp 10 meter. Där är nyckeln då i det hela. När Viktor Lundberg och Wilhelm Löper är väldigt duktiga att sätta press på på bollförare, motståndarens bollförare, om det hamnar på respektive kant. Och sen så kan då innebär det liksom att HIF, varje lagdel, kan fylla på. Så att absolut, Viktor Lundberg gör sig mycket bättre på en kant på det sättet med tanke på löpkapaciteten han har. Och utmanar och kan löpa djupligt i fickorna mellan ytterback och mittback och så vidare. Än att han centralt får kampa med stora mittbackar, felvänd. Det är inte Viktor Lundberg i spel riktigt. Det som då liksom kommer till när du istället får Max Svensson, Rasmus Jönsson som får mer tid med boll, mer utrymme och Anthony van den Hurk som är bra på lite allt möjligt. Han är väldigt duktig allround, både targetspelare, han kan gå på djup, han kan gå på avslut, han kan gå med in i boxen och spela. Det är att man får ett, som ni, Mattias, du var inne på, man får ett bredare anfallsspel. Innan tycker jag har varit ganska enkelspårigt HIF, där man har knackat ut den på kanten och så har det kommit högerkanten då primärt, där Willem Löper har piskat in ett inlägg. Nu så tyckte jag att man såg också mot Varberg att man försöker kombinera sig, vägspela sig igenom centralt genom Varbergs försvar. Och då krävs det vissa spelare som förstår det spelet och förstår vad och där det klickar mellan dem. Anthony van den Hurk, Rasmus och Max Svensson är tre sådana spelare. Och kan de då liksom få in som Willem Löper som kommer från högerkanten vid 2-0-målet liksom, och de här korslöpningarna med Viktor och Willem Löper, så är det väldigt svårt för ett försvar att räkna in. Och det öppnar upp helt andra möjligheter. Så jag tycker att men då kommer vi till din andra fråga. Det kräver ett passningsspel. Och då bollar jag med varm hand över den grejen till min kära kollega.
Och Sebbe blir jättelycklig över att få prata passningsspel, antar jag.
Ja, men alltså grejen med HFs passningsspel, det har ju varit att det har ju varit mycket slarv. Man har tappat mycket boll och inte liksom vårdat den inom laget tillräckligt bra.
Det har gått för långsamt också.
Precis, det har inte drivits upp något tempo, utan det har varit väldigt enkelt för motståndarna att försvara sig mot HFs passningsspel. Nu får man lite andra alternativ. Man har en hårdjobbande Viktor Lundberg ute till vänster. Man har en väldigt skicklig Willem Löper till höger som både kan löpa inåt och löpa utåt. Man har fan en Hurk och Max Svensson. Det finns fler alternativ att slå bollen på och fler spelare som kan kombinera med varandra. Det är ofta så i våras så att Vladislav Krida, Brandon Henriksson var de två centrala spelarna. Rasmus Jönsson låg lite framför dem. Rasmus Jönsson hittar liksom inte, även om man kan tänka sig att det är en yta som, eftersom Rasmus Jönsson normalt sett, eller för i alla fall, var som bäst i den ytan, att han också skulle kunna funka bäst där och få som mest boll. Men han har försvunnit ur matchbilden när han har spelat på den positionen innan, och sen så har inte Krida och Brandu varit tillräckligt bra för att föra och driva ett passningsspel på det centrala mittfältet. För det tycker jag också är en grej liksom, att man förväntar sig ibland att den spelaren som är i nummer 10-rollen, Rasmus Jönsson som det då har varit, är den som ska ha mest boll för att driva spelet. Men oftast så kommer ju uppspelen från backlinjen in på någon av de två lite mer defensiva centrala mittfältarna, och det är de som ska starta spelet därifrån. Då tycker jag att får man ner, ändrar man så att man istället får köra Rasmus som 10 och en anfallare framför, kan man få två anfallare mer hot framåt. Samtidigt flyttar man bak Rasmus i en position på mitten där han får betydligt mer, när man kommer ner och får boll i en mer naturlig yta och också kan utnyttja sitt passningsspel längre ner för tidigare i speluppbyggnaden komma med i spelet. Där tror jag är en nyckel för att få igång Rasmus Jönsson. För, alltså, att han passar i den rollen som lite mer defensivt inriktad, det tycker jag absolut att han gör, för han har också en arbetskapacitet som är väldigt bra, en underskattad arbetskapacitet. Man får också mer tid och mer yta längre ner i planen, eftersom att där bollen kommer dit tidigare i spelutbyggnaden än vad den gör i nummer 10-rollen. För fastnar bollen, som det ofta har gjort på Krida och Brandon Henriksson där på det centrala mittfältet, då kommer den aldrig fram till Rasmus Jönsson. Därför blir han inte involverad i spelet på samma sätt. Nu är det istället han som får uppgiften i den rollen som man hade mot Varberg, att därifrån driva spelet framåt. Och då får ju HIF oss en betydligt skickligare passningsspelare centralt i plan och längre ner. Och helt, då öppnar sig också synfältet på ett helt annat sätt.
Och det här skapar följdfrågor hos mig. Så nu skickar jag ut två nya frågor till er. Med det du refererade till nu, Sebastian, blev det någon förändring för Brandur Henriksson då också? Blev han mer av den Brandur som många förväntar sig att han ska vara? Det var den ena. Och den andra är väl kanske snarare ett påstående från mig som ni får bekräfta eller dementera. Snarare än en fråga då. Och det är att när jag lyssnar på er så får jag uppfattningen att ni tycker att man ska fortsätta praktisera 4-4-2 och inte jobba primärt med 4-2-3-1 mer.
Om man ser på Brandor där så hans roll var väl en, alltså den skilde väl sig inte jättemycket från hur den har skilt, alltså varit tidigare, så det, jag har egentligen alltid svårt att bedöma Brandur Henriksson, för han gör väldigt många bra aktioner, men det är sällan det verkligen leder till någonting konkret på planen. Han är skicklig med boll, alltså bra på att hålla i den och slå fina passningar då och då, men det, ibland blir det inte riktigt någon slutprodukt av det. Jag tycker det är spännande att testa Brandur Henriksson och Rasmus Jönsson ihop på inomhittfältet. Jag ser gärna att HF gör det i omstarten i Superettan och ser vad det kan leda till, om man kan få mer offensiv vikt på laget och därmed också föra matchen på ett helt annat sätt än vad som varit fallet tidigare. Sen så, ja, jag tycker det är en halvlek här, så ganska svårbedömt så för Brandur i den rollen, men jag tycker det är spännande val, och jag vill ju se Rasmus Jönsson i den här rollen som han hade på det fyrmannamittfältet. Där tycker jag han passar bättre än om han ska lägga som någon slags släpande anfallare och ja, hamna i ett vakuum där. Han blir mer involverad i spelet som central mittfältare.
Jag tycker man ska hålla fast vid det här. Och framförallt ska vi inte glömma då liksom i den här speluppbyggnaden också att det finns ett värde i att spela det här systemet, är att du får också och att få involverat båda mittbackarna. En vänsterfot, uppspelsfot hos Charlie Weberg, och en förmodar jag då hos Andreas Granqvist. Två duktiga med boll, uppspel, vilket gör också att HF kan automatiskt starta anfallsspelet högre upp i planen. Vilket kommer att vara viktigt, både på kort sikt nu när man ska försöka närma sig toppen här, men även alltså om man har, jag förmodar väl, eller HF aspirerar ju på att ta sig tillbaka till Allsvenskan. Och den dagen man tar steget upp så måste man ju ha någonstans också utvecklat ett anfallsspel. Det går ju inte bara att ta sig upp utifrån vara välorganiserade, ha en välorganiserad defensiv. Vi har ju sett exempel på det där liksom, det räcker långt, men du måste också ha en slags strukturerat anfallsspel, och där tycker jag HF har börjat med någonting. Man är inte framme än, va? Men jag tycker när man ser ett embryo som ser rätt spännande ut, som ska bli spännande att följa, för att på försäsongen där innan serien och sånt, där ser man ju inte något mönster, eller inte ens ett embryo till någonting som man känner bara, men hur ska HF kunna göra mål i år? Nu tycker jag att man har gett sig möjligheter att kunna göra det och skapa långa etablerade anfall. Så.
En sista grej innan vi tar oss an detta med Charlie Weberg och en spelare som kommer hem igen i form av Andreas Granqvist. Eftersom ju Sverige, tyvärr får vi säga, blev uteslaget då mot Ukraina i EM. Och den sista grejen här som jag bara vill peka på är att om man fortsätter så här som i första halvlek, HF då blir ju Vladislav Krejda utanför. Är det rätt?
Ja, alltså, jag tror man nu kan alltså alternera ganska mycket mellan han och Brandur Henriksson bredvid Rasmus Jönsson, för visst, Krejda är betydligt mer defensivt lagd, men det kan också vara nyttigt i vissa matcher att ha en sån spelartyp bredvid en mer offensiv Rasmus Jönsson. Så jag tror nog att där kan det nog bli lite skiften på de två. Jag tror inte det är hugget i sten så att han skulle helt hamna utanför på det sättet. Men det ska bli spännande att se hur de resonerar. För är det 4-4-2 Jörgen Lennartsson har tänkt att köra, ja då är det ju de här tre spelarna som slåss om två platser.
Vilket är sunt.
Nu kommer jag faktiskt på en sak till. Nu får jag göra en parentes här som egentligen inte är en parentes. Vi får ju inte glömma bort det. Det är ju så att HIF har ju en ny spelare som gjorde sitt första framträdande i matchsammanhang. Träningsmatch i och för sig då mot Varberg, men ändå Benjamin Aqua. Vad fick ni för intryck av honom?
Att han har...
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Precis kommit att han är en spelare för framtiden. Att han hade svårighet. Okej, som sagt var andra halvlek var den var med alla byten. Men han hade svårt med positionsspel. Det här basala sakerna i fotboll. Och sen väldigt duktig med boll, det ser man bekväm. Men beslutsfattandet, positioneringen och så, där kommer det ta tid. Men en spännande spelare för framtiden. Lite grann, som sagt var, oslipad i dagsläget. Kommer inte göra skillnad i Superettan nu när HIF är under hösten här, när HIF måste nog försöka spela så mycket som möjligt med spelare som redan är inspelade i detta sedan januari. Kanske en joker framåt sen hösten och på sikt också. Men i dagsläget så är han en bit efter de tre vi pratar om.
Ingen startspelare just nu med andra ord.
Inte enligt mig, nej.
Nej. Nu så är det ju så att Andreas Granqvist kommer hem till HIF. Och det betyder ju att det blir automatiskt svårare för Charlie Weberg att få starta så länge Andreas Granqvist är hel.
Är det samtidigt så?
Ja, jag vet inte. Jag är inte tränare, men det har ju varit så i alla fall tidigare när Andreas Granqvist är hel, att han går först i alla lägen och så har Charlie Weber fått vara först backup. Men vi har ju berömt Charlie Weber mycket under hans framträdanden här, så frågan är ju hur konkurrenssituationen står sig mellan dem nu. Vad tror ni?
Alltså det var ju ganska tydligt, håller med. Det var ju tydligt tidigare att Charlie Weber är bag en backup så länge, när Andreas Granqvist väl gick in i spel, så var det ju uttalat att Charlie Weber skulle vara. Frågan är nu när ni snackar om att det är den här pre-season 2. Kanske är det så att man ska börja om från noll här igen i dagsläget. Jag vet inte hur Andreas Garkesos träningarna i landslaget har sett ut. Hur han ser ut idag, hur han känner sig och kroppen. Om han kan gå in rakt in här nu mot Akropolis nästa helg. Men kan han det, så är det ju fortfarande så att jag tycker att Charlie Weber ska spela. Och då går det ut över Ravid Zucca. Ja, men då, det är det jag säger nu. De här veckorna så är det väl som igår för mig var ju som sagt var Charlie Weber den som var absolut outstanding i backlinjen. Det känns svårt att plocka bort honom i dagsläget. Plus, det är en annan fördel. Du får en vänsterfot också i backlinjen. Och då med Granen en högerfot. Vilket inte är en nackdel, anser jag, om HIF ska bli ett mer spelförande lag här under hösten och itka betydligt mer anfallsspel.
Det du säger nu, Maja, det väcker ju ändå en diskussion här. För är det någon som har haft orubbat förtroende från Jörgen Lennartsson, så har det varit Ravid Zucca. Han har spelat samtliga minuter under de 8 inledande matcherna i Superettan. Det har inte varit någon diskussion om att han ska spela där. Det du lägger fram här nu skulle ju betyda att Zucca förpassas till bänken. Och hur troligt är det när Jörgen Lennartsson har visat så tydligt att det nästan har varit första valet bland mittbackarna?
Så att HIF håller på kanske att lägga om det vi pratar om nu. Vi har pratat ända sedan starten på det här programmet, att HIF kanske håller på att övergå till dels ett systemskifte, dels till att man vill vara ett mer spelförande lag. Tidigare har Avitsuka kanske, han passar bäst i ett system där kanske det andra laget också har en hel del boll. Han är ju mer kanske också, precis som Vladislav Kreda, han har sina förtjänster i det defensiva spelet med snabbhet och sånt där. Han är, om vi ska mäta bekväm med boll och hitta uppspelsvägar och så, och delta i speluppbyggnaden i en betydligt större utsträckning, ja men då är han ju, tycker jag, trea vad det gäller med spelet med boll bakom Granqvist och Charlie Weber. Det är så jag tänker, lite förenklat.
Sebbe, är det här en bild du delar med Marian? Ser du också att det bör vara Andreas Granqvist och Charlie Weber som spelar, det vill säga att Ravitsuka inte får plats i en startelva?
Jag tycker nog det faktiskt. Sen så är det ju en viss, blir ju snabbheten en akilleshäl i HIFs försvar om man har Granen och Charlie Weber ihop. Det är ju inte de snabbaste mittbackarna, och ställs man på prov i djupled så kommer det ju och krävas en väldigt struktur liksom för att hantera det. Samtidigt så överlag tycker jag Charlie Weber är en bättre mittback än vad Ravitsuka är. Andreas Granqvist, ja, man kan tycka vad man vill om hans fysiska status och så här, men han är ju på en annan nivå rent ledarmässigt och spelförståelse och hela det rubbet. Så länge han kan spela så ska han spela. Jag ser liksom inget annat. Och då står ju valet mellan om man ska ha Charlie Weber eller Ravitsuka. Och i mina ögon är Charlie Weber betydligt bättre på allt utan snabbheten egentligen faktiskt. Charlie Weber har också de här ledaregenskaperna som han har visat nu. Och som Marian nämner, uppspelsfoten och han är en tryggare punkt i backlinjen. Samtidigt är det inte fel att ha alternativet i Tsuka och kanske om matchbilden kräver det. Nu gillar jag inte när man byter, och det tror jag verkligen inte Jörgen Lennartsson gillar heller, att byta under match i backlinjen. Men att ha alternativet med Tsukas snabbhet och kunna anpassa sig efter motstånd kanske inte är helt fel heller. Det har vi ju sett. Boys till exempel, som leder serien, är ju väldigt flexibla i hur de ändrar om i sin laguppställning beroende på matchbild. Så det är lite samma där som mellan Kreida och Brand och Henriksson på mitten, att det är inte fel att kunna utnyttja flexibiliteten även där, men i utgångsläget ser jag helst Granen och Charlie Weber som mittbackspar.
Om jag får lägga in någon personlig reflektion kring detta, när ni funderar om det här med snabbheten, om man skulle spela Granqvist, Weber versus Tsuka, Granqvist. Ja, det är klart att de inte har Tsukas snabbhet, men å andra sidan så är det ju få spelare som kan mäta sig med Granqvists inställning. Att fast att man inte har tempot i kroppen som ynglingar, så vinner ju han ett antal procent i kampmomenten och positioneringen, placeringsförmågan att läsa spelet. Så att bara för att man har Bolts snabbhet så betyder det ju inte att man alltid är helt rätt på det i alla fall, funderar jag. Och dessutom vill jag lägga till en sak också, höll på att tappa det. Om HIF nu har ambitionen att vara spelförande, nu kanske inte det ligger i Jörgen Lennartssons DNA att hellre vinna med 2-1 än 1-0, men om man är spelförande så kan man ju kanske räkna in mer än ett mål per match. Då kanske det inte är hela världen om man tappar in en boll på grund av tappad snabbhet. Vi ska ju också komma ihåg, som jag pratat så många gånger om, att om man nu skulle tappa till någon farlig chans, så finns det ju burväktare som slår alla andra i den här serien. Så jag vet inte om man ska vara så jätteoroande för att tappa någon hundradel i snabbhet.
Hur många gånger har HIF utsatts för djupledshot, alltså systematiskt, i vilken match?
Vi snackar superettan också.
Vi snackar superettan, exakt. Sen tycker jag det finns en annan poäng som man kanske också ska titta på längre sikt. Jag sa det här med anfallsspelet, att utveckla ett måste den dagen HIF kom upp i Allsvenskan, att man har ett fungerande eget anfallsspel. Det är också att Granqvist lägger ju skorna på hyllan troligtvis efter denna säsongen. Vi vet ju inte ens om han håller i höst, hans kropp, hur fysiska statusen är. Men då måste också HIF se till alternativet. Var har man en mittback någonstans som man kan satsa på kanske under längre tid, under kanske 3, 4, 5 år, som man bygger på, som kan lära av Granqvist just nu, som Rasmus Jönsson gjorde en gång av Henrik Larsson. Detta är perfekta hösten här nu att Charlie Weber lär. Både vad, kanske inte liksom fotbollsmässigt, för de har lite olika egenskaper och styrkor så givetvis. Va? Men just det här ledarskapet, hur man leder en backlinje, hur man beter sig just i det här ledarskapet för att bli den som håller ihop. Kanske redan i år, men framförallt om 2, 3, 4 säsonger längre fram. Det är ett beslut att ta, tycker jag, för HIF liksom, och på en av de viktigaste positionerna, att man ska ha någon slags, vad kan vi få, vilka är ledarämnena i den här truppen på längre sikt också. Och ni säger själva att Charlie Weber, jag håller med att han har de här egenskaperna där han kan styra, och då är det kanske det att man får till slut komma till en punkt där man bestämmer sig att, men vi satsar på honom, han är ung, han är i rätt ålder, och han kan vi ha som försvarschef, försvarsgeneral i kanske 4-5 år. Det är lite sådana tankar som jag tänker på, inte bara liksom inför Akropolis nästa helg. Det är lite grann sådana här längre strukturella funderingar, eller man måste ta ställning till frågor.
Jag hör vad ni säger. Jag hör vad ni säger. Men jag är inte så säker på att det blir så. Jag tycker ändå man har kunnat läsa av Jörgen Lennartsson hyfsat tydligt att när han har valt att satsa på spelare så kör han det ganska länge tills motsatsen bevisas. Vilket inte betyder att det per automatik blir så att någon får kliva in, i det här fallet då Charlie Weber, för att han har varit bra, utan det krävs nästan att någon ska vara väldigt dålig över tid.
Men man, det kan ju inte bara fungera så i ett lag.
Ja, men jag kanske har fel, Marianne.
Nej, jag säger inte att du har fel. Jag tror faktiskt att du har en poäng i det hela. Men det får inte vara så att till syvende och sist att det som gäller för att kunna ta sig ett lag är att alla andra behöver spela ur sig ur ett lag. Det tycker jag, då tycker jag man börjar i fel ände.
Det känns ganska svenskt i och för sig.
Ja, det gör ju det. Liksom, alltså, att det krävs lång tid innan du spelar ur dig ur ett lag. Men här tycker jag liksom också att det finns bitar. Dels som sagt var Charlie Weber, att jag tycker att han var en av de bättre spelarna på plan igår överhuvudtaget i HIF. Har gjort en bra vår, har tagit den här rollen som han hade, kan man säga, som tredje mittback egentligen han gick in i säsongen med, har tagit det på rätt sätt sen han kom tillbaka från Gais då efter förra året. Har jobbat på, någonting har hänt med honom, han är beredd att ta den här kampen. Och det tycker jag, liksom, det tyder på rätt inställning.
Tänk så mycket vi kan prata om en träningsmatch. Det har vi gjort nu. Men om vi nu zoomar ut från den här träningsmatchen. Det här är HIF-podden, det är inte Sverige-podden. Men det är ett EM som precis har avslutats för Sveriges del. Men för att knyta ihop HIF rött och blått med blått och gult, så ska vi ändå säga någonting om de HIF-kopplingar som finns i blått och gult, i landslaget, i Sverige. Vi har pratat om Andreas Granqvist, men det finns ju i alla fall 2 spelare till som vi behöver, tycker jag, omnämna i också HIF-podden. Tycker ni inte det?
Jo, kör!
Ja, Jordan Larsson har ju inte fått spela, men han har varit med, kommit med i EM-truppen. Och Emil Kraft har ju fått spela, fått komma in i matcherna. Och det här är väl en del av framtidens Sverige. Och det är ju verkligen HIF anknytningar.
Ja, framförallt om man ska ta det ett steg längre så hoppas jag verkligen att Andreas Granqvist är den sortens sportchef som håller kontakten och etablerar med Jordan Larsson och Emil Kraft. Jag säger inte att den dagen de vänder hem att de väljer HIF automatiskt, men chansen ökar om man etablerar ett naturligt förhållningssätt till att men hör av sig lite grann, känner Jordan, hur är det läget nu? Vare sig det går bra eller dåligt, ännu större anledning till när det går motigt kanske ute i Europa, i de europeiska klubbarna. För till exempel Emil Kraft, vi har ju fler än de två som var med nu. Vi har ju till exempel en sån, jag har varit så kadad, jag tänkt på Sebastian Andersson i Tyskland. Han kanske också ska vända hem med familjen så småningom här. Alltså vi snackar nu om hela det här hemvändarkonceptet.
Jag måste bara kika in där också, även om inte det är Sverige. Jere Oronen finns ju också i Finland.
Ja, absolut. Hemvändarkonceptet så att säga. Och det är klart att chansen ökar ju om en spelare får ett samtal från Andreas Granqvist ett par gånger under säsongen. Bara liksom... Även om du vet att det kanske de här killarna ska vara ute 5-10 år till. Det kommer komma en dag när de flyttar hem. Och då ska de helst inte välja Göteborg, Malmö, en Stockholmsklubb eller något så. Det ska ju vara HIF som är först i kön då. Inte på grund av... Sen så kanske det landar i ändå liksom att Jordan kanske hamnar i Norrköping som har gjort det, men man ska kunna eliminera den här risken alltså till ett minimum alltså.
Och då ska ju HIF också vara i Allsvenskan, inte bara ha tagit sig tillbaka utan ha etablerat sig. Den tiden finns ju nu faktiskt att göra det, så att när de här underhållna kontakterna är dags att omsätta i praktiken.
Jag utgår att man pratar med till exempel Armin Gigovic
kontinuerligt.
Nästan höll upp sig inte veckovis, men någon gång då i månaden för att höra hur han har det och så. För mig är det självklart. Det har inte alltid varit självklart i HIF. För det har man ju förstått för spelare som har varit ute i världen. Men jag hoppas verkligen att det Andreas Granqvist har det skrivet på sin whiteboard på kontoret, att denna veckan ringer jag honom, nästa vecka är det han och sånt. Han har ett rullande schema.
Andreas Linde, målvakt i mål, det är som också har i andra sammanhang öppnat för att återvända till HIF en gång i framtiden. Så det, där finns ju exempel på de här spelarna som skulle kunna komma hem och göra skillnad i framtiden för HIF, så jag är helt med er där att det är viktigt för HIF att vårda kontakterna.
Med Andreas Granqvists HIF hjärta, jag kan inte se någonstans att han inte skulle upprätthålla det här, inte ha det som en priopunkt på sin lista. Det känns någonstans helt självklart.
Ja, och sen så har han då, som vi nämner här, Kraft och Jordan Larsson, landslagskollegor. Det är klart att han har ju liksom redan nu, även om han inte själv har spelat med dem tidigare så, i HIF, så har han ju en fördelaktig kontakt med dem genom landslaget också. Det känns ju som att han sitter ju, till skillnad från vissa andra sportchefer, även om det stora kontaktnät givetvis i de största klubbarna, men Granen sitter kanske på en lite mer personlig relation till vissa av de här spelarna än vad många andra sportchefer gör.
Ska man nu köra närodlat konceptet fullt ut, så blir ju hemvändarna ett naturligt inslag i det konceptet, kan man tycka.
Då så fick vi ihop ett avsnitt av HIF-podden den här veckan också. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare. Det är semestertider, så vi återkommer när vi helt enkelt är på plats tillräckligt många för att göra HIF-podden. Vi vill också göra reklam för, ja, det gör vi. Vi gör reklam för våra egna grejer. Vi sänder HIFs match mot Främad Amager på hd.se. Direkt sänder. Och för dig som redan är abonnent hos oss, inga extra kostnader. För dig som inte prenumererar, jag kan ju bara uppmana dig att börja prenumerera. på oss så får du det till dig. Ja, något annat som ni vill tillägga det här?
Nej, inte bara sändningen du får till dig om du prenumererar, utan allt annat HF-relaterat material på samtliga plattformar.
Vi önskar er såklart tills vidare, tills vi hörs igen, en fantastisk sommar. Den har ju börjat helt underbart, om ni nu är som jag, gillar sol och värme. Som sagt, njut! Njut av vädret och livet och fotbollen som snart kommer igång på allvar igen i Helsingborg. Tack för er uppmärksamhet den här veckan.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.